och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Idag bara Charlie och Mattias.
Ja!
Ja, då ska vi få prata själva igen.
Ah.
Det är alltid det är kul att ha gäster.
Ja, det är det.
Men det är soft när det bara är du och jag också.
Ja, det är det.
Möjligtvis att det är lite nervösare när det bara är du och jag. Liksom, så på något sätt. Känner du så, eller?
Nej.
Är du rädd för att det ska bli tyst?
Nej, det är jag inte. Nu är det här typ tredje avsnittet som vi kör själva. Vi kommer helt enkelt att göra det.
Ja.
Typ var fjärde vecka eller något sånt där.
Den här feedbacken har fått det längst som helst att vi ska göra det. Så nu
Precis.
Har vi tagit till oss av det.
Och då känner jag väl inte mig mer nervös för det. För att har man en gäst så kan jag däremot känna att det måste vara meningsfyllt och bra för gästen att komma. Nu är det ju bara upp till oss. Samtidigt så måste ju lyssnarna tycka att det här är jättekul också.
Ja, så tyck det nu lyssnarna.
Ja, vad ni än tycker så tycker att det här är kul.
Tyck att det här
och skicka gärna in förslag på ämnen till oss.
Ja.
Det gillar vi ju även när vi kommer till intervjuer.
Eller hur?
Och våra standardpoddar. Men det här är ju extra kul. Och vi är ju huggy. Vi tycker det är så. Allt som rör ekonomin. Det behöver inte vara så tydligt som att det heter lån eller amortering. Det kan vara egentligen vad som helst med en koppling till ekonomi såklart.
Fick precis en fråga om att vi kunde göra ett avsnitt om landsbygd kontra storstad.
Ja.
Kom in på mejlen. Ska vi se om vi gör det?
Och det tycker jag vi ska göra.
Ska hitta någon rolig person att prata om det med som kan något om det. Spännande. Ja. Och gäster kan också förstå. Du, vi har ju en partner med oss i det här. Även om det är bara du och jag i rummet så har vi ju en sponsor, samarbetspartner.
Ja, vi är så oerhört tacksamma för att vi samarbetar med Compricer. De är inte bara en bra partner för oss, och det är de ju, eller de är ju det egentligen för att de är en seriös och mycket bra jämförelsesajt. Gå in och testa för er som inte har gjort det. Compricer.se.
Vi kan ju säga att själva, om vi ska dunka oss själva i ryggen, att vi är ju jäkligt noga med att välja partner som vi känner att vi kan rekommendera och stå för. Så vi inte kör grillkål ena veckan och sen så kör vi vad det nu är andra veckan, något bilmärke eller något, utan det är en del av våran pitch när vi skaffar en partner. Vi vill ha det på riktigt, vi vill ha det långsiktigt. Och vi tycker ju att de är både trevliga och sympatiska och gör ett bra jobb på någonting som vi alla kan, behöver, ska inte säga, men så kan unna oss att ta hjälp med.
Precis.
Vaska inte pengar på ränta liksom. Det är ganska korkat.
Och jag måste ju lägga in där också, precis, att de är ju, man får ju väldigt, väldigt bra hjälp. Och man blir uppringd och man behöver inte sen få Compricer hängande över en bara för att man har haft kontakt med dem. För
du är rädd att det ska vara någon sån här strumpabonnemang, att man aldrig kommer ur det där.
Nej, precis.
Först är man har... låter bra, sen så rings det igen.
Och så rings det och tjatas och man blir förbannad eller man får unsubscriba mejlet eller vad det nu heter. Så det behöver man inte göra.
Så är det inte. Men upplever du att detta är ett problem i ditt liv i övrigt? Att du blir jagad på telefon av så här? Har du mycket säljare?
Nej, men inte telefon. Men jag tycker man får så förbaskat mycket skräpmejl. Alltså man är inne och ibland är det sidor som man verkligen är intresserad av. Och så går man in och sen så måste man ju ange sin mejladress. Och så gör man det. Men bara för det så upplever inte jag att jag har signat upp mig på att få ett nyhetsbrev. Det kanske jag indirekt har gjort några gånger. Det är inget jättestort problem. Men jag ägnar mig, varje dag så tar jag bort mig från någonting skit som kommer, tycker jag.
Jag har äntligen kommit av en lista som jag varit på i flera år. Jag ska inte outa liksom själva organisationen eller företaget. Men, för det vore kontraintuitivt eftersom jag inte är nöjd med. Men jag har fått dubbla nyhetsbrev från ett nätverk som anordnar träffar där bara kvinnor får komma.
Mm, och då har de ju missat
något. Jag kan inte förstå jag hamnade på den här listan. Men jag får så här, nu har vi i vårt kvinnliga nätverk det här. Och då ska vi träffas och prata om det. Och så här, det är ganska irriterande att få dubbla nyhetsbrev. Och på någonting som jag dessutom inte får komma på. Det är riktigt irriterande.
Men det irriterande. Kanske är för att du är också föreläsare. Vart du ute så tänker du att han känner många som känner allt. Och kanske han tar till sig det. Och alla som skickar sina nyhetsbrev tycker att deras nyheter är det mest intressanta det året.
Ja.
Vilket är häpnadsväckande.
Mm.
Men, och skulle du nu sitta där ute, måste jag ändå lägga till. Så
har fått ett nyhetsbrev.
Nej, om du nu är en seriös företagare där ute och som skulle vilja vara partner med oss, så är vi ju absolut öppna. Eller hur? Vi har aldrig gjort någon sån.
Nej, det har vi inte.
Och vi är så nöjda med Compricer och har dem.
Men vi kan ju ha en till om det finns mer saker vi kan rekommendera som vi tycker är bra.
Och vi gör gärna en ja, men det är så här, så har vi. Men, och med tipsen då också, hör av er till Charlie och Mattias at gmail.com. Charlie och Mattias i ett ord, Mattias med TH.
Och med OCH.
Exakt så. jag vet inte hur det annars skulle stava.
Nej, kan inte här, och tecken.
Ja, just det. Nej, precis. Utan Charlie och Mattias at gmail.com.
Mm. Så är det.
Där kan man mejla.
Hur är det med dig, gubben?
Det är inte bra. Det är ju för fan, det går, rasar ju iväg här nu. Det är ju snart jul. Det är ju helt knäppt.
Ja, det går fort.
Det går otroligt fort.
Andreas sa till mig, jag köpte en julklapp till dig i helgen.
Mm.
Det vill man ju inte höra.
Nej.
Det är klart jag vill ha en julklapp, men alltså, du vet.
Fast samtidigt så är det väl också så här, nu har det ju varit, jag gillar ju det här mörkret som har varit nu ett tag. Mm. Jag tycker om mörker.
Mm.
Jag tycker
ditt
det är
liv ska vara en biosalong.
Nej då, ja, utan folk som sitter och prasslar med påse möjligen.
Film är inte bäst på bio, kan vi överens om det. Frukt är inte godis, det finns dåligt väder, inte bara dåliga kläder. Nej. Och film är inte bäst på bio.
Exakt så. Uh-huh. Så bortsett från det så tycker jag ändå att när man är inne i det här och nu ser jag lite fram. Nu är det ju lite mysigt. Julen är ändå mysig. Jag tycker ändå att nu börjar vi närma oss. Ja. Det är några sådana här riktiga veckor kvar här. Men ja, fan. Mm. Jag tycker det känns bra.
Ja, bra. Bra.
Det nice. Känns mycket bra. Ja. Själv då?
Det är bra med mig. Jag har mycket att se fram emot. Det mycket Spanien framöver. Andreas födelsedagsresa. Hon har ju redan fyllt år. Men hon kommer att resa tillsammans med mig och Primus och några kompisar till Japan 2 veckor i vår här, som har varit på hennes bucket list att åka till Japan.
Blir det Tokyo, hur många dagar då?
Jag tror att vi börjar och gör ett par dagar i Tokyo, för vi har nämligen en vecka tillsammans med andra och en vecka själv. Så vi börjar några dagar i Tokyo och sen ska vi åka ut och se lite mer av Japan, kanske en vecka, och sen så avslutar vi några dagar i Tokyo. Så jag gissar att det blir ungefär en vecka Tokyo och en vecka japansk.
Nu är ju
andra
Andrea en av de mest, alltså hon är för det första fruktansvärt allmänbildad och jag kan tänka mig att hon googlar ju inte lite om hon ska iväg. Alltså det är så att hon kommer åka dit och inte ha koll.
Nej, precis.
Precis som när ni var i Afrika sist. Men jag säger ändå det här, att jag har mycket kompisar som har hängt extremt mycket i Japan. Väldigt mycket musiker som kan säkert ha ett annat tips. Så välkommen.
Ja, vad nice. Så Andrea, om du hör det här avsnittet.
Nej, men jag tänkte att du kanske bara enkelt kan gå hem och tala om det för henne.
Nej, det är roligare om hon lyssnar på detta.
Ja. Ja, då kan hon.
Skicka ett meddelande till Mattias på charlieochmattias@gmail.com och med hashtag Japantips. Ja.
Hur känner du inför Japan då?
Jag tycker ju, jag har alltid en hög nivå av entusiasm att vara med när Andrea är glad.
Mm. Men själv då? Hade du valt?
Nej.
Vad är det som inte lockar?
12 timmar flight, inte kunna läsa skyltarna, inte kan förstå om det är nötter eller inte i maten, hålla koll på Primus så att han inte försvinner på en helt annan kontinent där folk inte, han inte kan göra sig förstådd, en del rädslor överhuvudtaget kring resor, även om jag kanske inte kan kalla dem för rädslor kring till vardags, men det är klart att jag ser, projektledaren i mig ser en rad problem. Jag tänker inte att det finns jättefina tempel och fantastisk mat. Och jag är framförallt på jakt efter maten och drycken. Det är ju det som är min grej när jag reser. Då.
Mm.
Men ska vara ärlig så det är därför jag har min strategi att jag alltid tackar ja.
Mm.
Folk hittar på grejer och sen hakar jag på.
Något.
Nej, annars skulle inte det hända så lika mycket i alla fall.
Nej, men där är vi lika.
Mm.
Väldigt lika. För jag skulle inte heller driva just resefrågan. Jag gillar ju verkligen inte att resa.
Men jag tror att du och jag är likadana där. Att, jag berättar hur jag är, för du ser det. Jag sitter ju inte och tjurar och säger så här, nej, då får du åka själv. Eller, jaha, var det värt pengarna nu? Ja, nu gör vi det du vill då. Är det här då? Är det så himla bra? Alltså, så här, så jag är ingen motvillig resenär när jag reser. Mm. Så att du får ingen gubbe med dig som du ska släppa runt. Men det är klart att jag kanske inte uppringar mycket entusiasm i googlingen av vad som är de absolut bästa.
Nej, men där är vi lika. Det är klart att då gör man det bara. Och så bara gör man det.
Mm.
Men jag måste ju ha den inställningen. För där är jag dålig. Och jag tycker, när det gäller resor så är det verkligen så. Men sen så känner jag också att jag får ju mer och mer rädslor ju äldre jag blir. Vilket jag inte riktigt gillar. Och det är, då kan ju många så här säga, ja, men det är så här, du är gammal och rädd för att få
liksom. Ja, det är ju dagens tema, är ju rädslor här.
Ja, och det är inte den typen av rädsla jag har. Jag går inte och har åldersnojer och tänker att jag faller av pinn och nu ska jag vara försiktig så jag inte går för fort ner för trappan eller något sånt där. Men jag märker att jag blir harigare och harigare på många sätt. Och jag vet inte om det beror på att jag egentligen blir mer och mer bekväm. Jag har svårt att liksom se det här. Vi kan prata om att starta företag också. Men för att hålla kvar just vid den här rena rädslan så så gör jag inte. Jag åker inte längre alla karuseller på ett nöjesfält, utan jag nöjer mig med att sitta och titta.
Och det fanns en punkt när du gjorde det?
Ja, för bara, alltså, jag vet inte om det var för att man då ville hålla uppe någonting för barnen, men bara så sent som för 10 år sedan så var det så här, jag är den som åker allt.
Du bangade för något.
Försök att hitta någon som jag inte kommer åka.
Men var det avsaknad av rädsla då, eller var det bara stolthet?
Ja, det är det jag inte riktigt vet. Om jag bara, och nu märker jag att jag blir rädd. Jag är höjdrädd.
Mm.
Jag har alltid varit lite höjdrädd, men nu är jag så höjdrädd så jag knappt går ut på min egen terrass.
Mm. Inte gärna kostymdojer med för hög klack.
Nej, men om man är så här lätt överdrivet. Men ja. Jag har börjat tänkt på väglag. Oj, så där. Och jag hör på ett sätt att fan, jag börjar låta gammal. Men jag vill inte tro att jag har med det att göra. Jag bara blir fegare liksom.
Ja, men vad tror du att det beror på då, om du skulle liksom hobbypsykologer? För du har ju ändå varit så här, kört liksom, hade inte du till och med en rekord i att köra på bakhjulet med motorcykel liksom?
Jo, jag vet, precis. Jag har gjort
från,
mycket
från vansinniga köra, saker. Från köra liksom bakhjul motorcykel till, jag är lite harig, och köra hem i det här väglaget. Det är ju ganska stort hopp.
Ja, det är ju det. Och det är ju ingen, på ett sätt är det ju en klok och bra utveckling, tänker jag.
Mm.
Men jag tänker också att jag undrar om det är att jag börjar bli lite bekväm. Ja, men sen undrar jag om det egentligen sitter i att jag blir bekvämare. Och då kanske lite klokare. Men jag tycker också att jag blir så här onödigt rädd för saker. Och jag vet inte heller om
men det... Men tror du då att om det skulle vara att du är bekväm, vi testar då. Så tror vi då att om dina barn skulle säga upp bekantskapen med dig... Malin skulle skilja sig. Hon skulle ta alla kulorna. Så du sitter i en etta i Bandhagen. Fick låna pengarna av mig till det. Har inget jobb, ingen karriär. Liksom, man gjort om Flashback och börjat öppna till Vi hatar Mattias Andersson. Så liksom, du har inget kvar att förlora. Liksom. Hade du blivit mindre har det då? Bara så här, fan, nu kör jag alla karusellerna igen. Liksom så här, om man tar bort allt som är bekvämt.
Ja, det tror jag. Det kanske jag skulle då. Det kanske är så. Jag förstår precis vad du menar. Det kanske är så.
Finns det en liten, för det kan, eller nu ställer jag en ledande fråga som jag känner ibland så. Finns det en liten gubbe in i dig som på något sätt skulle önska att bli av med allt bara för att få liksom börja om?
Nej, inte för att börja om, men jag kan ju tycka att jag...
Jag älskar ju allt jag har, men jag har också en fascination av så här zombiefilmer eller så här, du vet, när så här, världen går under och tar över, man får ta fram hagelgeväret och bara, nu får jag muta in, sätt 4 husvagnar i en fyrkant här och lite stängsel och så ska vi, vet, nu är det på riktigt här liksom. Så inga mer bostadsrättsföreningsmöten och liksom momsdeklarationer och hem- och skolamöten och liksom
just det.
Allt det där som är ens liv och som är ett bra liv. Jag har inget liksom, jag försöker inte fly från mitt liv på något sätt. Jag bara kör droger eller är otrogen. Men det finns liksom en liten pojke igen som skulle önska att det var så där enkelt som det var när man var 19 år och bara tänkte så här, fan, jag ska kolla hur långt jag kan köra på bakhjulet med motorcykeln. Det är dagens enda mål liksom.
Eller så hör du bara till då på något sätt. Men jag vill inte förlika mig med att det är så. Jag gillar ju inte riktigt att jag inte åker alla karuseller. Sen är det så här, om du skulle säga så här, jag tror inte du törs, eller ska vi minsann, eller så här. Ja, men då hade jag fått bita ihop så in i helvete.
Liksom. Men du hade fortfarande bitit ihop och stått.
Jag tror det. Men då är det ju av fåniga, då är det inte sunt. Alltså, jag vet inte, det är inte sunt. Hur är du då? Vad har du för rädslor? I livet.
Jag är ju rädd för allt möjligt faktiskt. Men jag ska börja andra ändan och säga så här. Jag har nog fan gjort motsats resa mot dig. Jag var ju väldigt nedtryckt i skolorna och mådde väldigt dåligt och var väldigt mobbad och sådana saker när jag var där. 17, 18, 19, när man skulle vara orädd liksom. Då var jag väldigt rädd. Jag kommer ihåg att jag var liksom, min grundrädsla var så hög så att folk tyckte det var kul att gå förbi mig och bara ropa till och se att jag rent fysiskt hoppade.
Förlåt att jag skrattar.
Ja, men
fy fan vad jobbigt.
Ja, men du förstår ju, det är klart att det är kul om man bara säger hej lite högt och någon bara så här, tappar muggen liksom så här.
Ja, men fy fan vad jobbigt alltså.
Så shit. Jag åkte ju inga karuseller i onödan. Jag körde i motryck om jag inte tänker på. Jag körde inte ens moppe. Eller så folk frågar så här om jag någonsin har rökt. Så här. Så jag var så ocool. Så jag var inte ens välkommen i rökrutan. Det fanns ingen cigarr som hade räddat mig upp till cool nivå. Liksom. Jag gick i ekosandaler när de andra hade Nike-dojer. Så jag skulle säga, jag har nog varit rädd för det mesta. Rädd framför allt, man ska vara så här filosofisk och svara. Min största rädsla att jag är rädd för andra människor. Men den delar jag med i stort sett alla andra människor också. Mm. Alla går kring och är rädd för alla andra. Det är därför vi kör allt det vi håller på att köra hela dagarna istället för att bara säga som det är. Därför att vi vill passa in och vi vill bli, sticka ut och vi vill vara älskade och vi vill inte bli dominerade av andra och allt vad det nu är som pågår. Men det där är jag ju ändå medveten om eftersom det är en del av mitt jobb. Jag jobbar ju med mänskliga beteenden. Så jag ser ju hur det är rädslor. Och sen korta ögonblick av kärlek kanske. Men min poäng är att jag åker mer och mer karuseller för varje år som går. Och jag är lika höjdrädd nu som jag är då. Men det är närmare för mig att göra fritt fall idag än jag varit då. Jag har ju liksom alla dessa år när jag hävdat att jag inte dansar så har jag liksom börjat dansa. Igår så var jag på restorative anti-gravity yoga. Det är alltså att man hänger i någon sån här cirkustrapetstyg upp och ner.
Gunga, det testade jag i plus och gjorde någon sån här yoga i luften. Ja, gunga, man hängde i en tyggunga.
Ja, precis. Ja. Det gjorde du säkert med henne då. Som jag,
ja, jag gjorde
jag. Grejen är bara det att det var helt bekvämt för mig. Inte själva jag måste sätta upp det lite.
Men vänta nu, ja precis. För vad är det för farligt med det? Det, är det
jag, vad är kommer det in på ett yogacenter. Redan där. Så jag ska sitta där och vänta. Och sen så ska jag komma in i ett rum. Och då är det att jag är man, jag är 45 år. Jag hade för övrigt sprungit dit. Så jag hade passat på att springa en mil. Så jag luktade svett och sådär. Och sen är det då 8 stycken till människor. Eller som man också kan uttrycka det. Väldigt söta 22-åriga tjejer. Som typ sitter i split allihopa. Och säkert jobbar med dans. Och sen den här 45-åriga gubben liksom,
som luktar svett
och kommer in där och så här, inte kan göra hälften så mycket positioner som de andra gör. Hur var den här upplevelsen? Den var fullständigt njutbar. Jag kom i kontakt med min kropp och jag gjorde alla övningar och jag utmanade mig själv i flex och stretch och sådana saker. Och jag var också väldigt närvarande till att här hade jag varit helt upptagen med vem jag är i förhållande till det här, jag är utanför, jag är liksom, gör jag rätt, och tänk om jag pruttar, det vill säga så här, du vet, alla de här vardagsrädslorna som inte längre bekom mig. Jag var där och jag kände att det var min grej och jag körde det fullt ut när jag körde det. Och så tycker jag att jag har blivit överhuvudtaget, både med ekonomi och med föreläsa och liksom driva bolag och när jag coachar människor. Jag var ganska harig coach för 20 år sedan när jag började och försökte säga bra saker som de skulle vilja köpa en timme till.
Men om vi
idag är jag lite mer så fuck it, jag bara kör.
Men om vi ska hålla sig med kropp, du har gjort en stor resa, fast det är ju sista halvåret egentligen.
Ja, sista året.
Ja, sista året som du har gjort en kroppsresa med sig. Så då kan jag ju tycka att yogan och löpningen är ju häftigt i alla, men det har ju ändå skett på ett års tid. Mm. Alltså nu pratar vi ändå rädsla över en längre tid och det är fantastiskt.
Den resan, men min poäng är att det är yogan, min poäng är att sätta sig i en situation som ju är obekväm. Man kommer in i en grupp där alla är av en sort och jag är av en annan sort. Det skulle ju liksom alla notera. Om du kommer in, liksom vad jag säger nu så här, fan, jag har värsta intressanta investerarmötet efteråt, haka på. Och så kommer du i en hamburgerhoodie här och alla andra har kostym och näbbdojer och liksom sitter där och käkar. Då tänker jag, det skulle inte vara något obekvämt för dig idag. Mm. Men hade du gjort det med din son så hade han kanske tyckt det var obekvämt, för att det är som så här, shit, jag är på fel ställe, vad tänker de andra om? Det, så här, det pågår ju en röst där.
Men vad har du för rädslor kvar då? För du känner att det går åt rätt, alltså du känner ju tvärtom.
Min
du har blivit
rädsla
mindre och mindre rädd och jag utmanar dig själv mer och mer. För det kan man ju säga, att man, om man utmanar sig själv mer och mer så går ju rädslan åt fel. Jag tycker ju dock inte att jag slutar utmana mig själv på grejer. Jag tycker fortfarande att jag strävar efter att bli bättre på många saker. Men det är just den där riktigt påtagliga när rädslan som har ut som jag känner av så mycket. Den kanske jag bara ska ha då. Det kanske inte gör så mycket. Det påverkar mig ju inte i vardagen. Jag behöver ju inte gå upp och ta något tak till exempel.
Nej.
Och jag måste ju inte åka fritt fall när jag går på Grönlund. Är det där jag ska, tycker du, som, om du ska vara min coach här nu då?
Oj. Bytte vi. Jag lyssnade inte från det hållet riktigt, men jag tror att du skulle må bra av att få lite nytändning i den där nära livet-upplevelsen som uppstår när man kastar sig ut i någonting. Men det tror jag du ska göra i något område som är angeläget. Om jag skulle liksom vara mer karriärråd här än vara någon typ av coach, så skulle jag säga att hitta någonting nytt och brinna för. Inte för att lägga ner det du gör, utan starta någonting annat. Liksom kasta in i en besvärlig skola och hjälpa till. Där jag vet att du har mycket hjärta och skulle kunna få puls på att liksom, fan, här har folk kniv i fickan på riktigt. Liksom. Eller vi startar ett bolag, du och jag, som gör någonting helt annat som är jävligt utmanande. Liksom så här, som man, fan, här kan vi få skit för om det här inte flyger. Det kan bli många som blir missade. Alltså så här, den där för upp pulsen.
Ja, men känner jag, gjorde, och mycket tror jag också att nu att jag är verkligen, jag vet inte om man kallar det för mitt i livet, men att jag har två barn som är så pass stora så att de klarar sig ganska bra utan oss. Vi har, det känns som att man har någon slags fönster just nu där man inte är, behöver finnas dagligen eller timvis för barnen, samtidigt som man heller inte behöver fundera på några barnbarn på ett tag, förhoppningsvis, eller hur man nu ska se det. Så, som gör att man får. Så jag gick faktiskt med, eller gick in och gick in som ordförande i vår bostadsrättsförening för en sån grej som jag verkligen kände, fan, jag behöver, det här
inte
behöver jag lära mig.
Inte tillräcklig risknivå för dig, skulle jag säga.
Men du tycker det är lite för bekvämt, men det var ett steg, tänker jag.
Ja, det är bra, det är klart du ska göra det, in och bidra. Men jag ska med, så du, jag tror att du, jag tror att både du och jag blir bättre när det är slak lina lite grann. När du och jag började med tv, då hade vi en väldigt spännande utvecklingskurva tillsammans. För vi var ju så här, två kaniner insläppta på så här en V75 travbana. Det var bara jävlar till att växa här, för att vi har ingen jävla, det, vi kommer inte komma runt med de benen vi har här. Så man fick lyssna, man fick förstå, man fick pull. Vi hade ju ångest när vi åkte dit. Och sen så hade man lite ångest när det pågick. Och så var det ögonblick av glädje. Och sen så för varje dag så kände man sig mer och mer bekväm med det där. Sen kom vi till någon punkt när vi hade liksom byggt oss till den nivån när vi kände oss helt hemma med det. Men då blev det också lite tråkigt. Man ska outa det här, så fanns det liksom, det fanns några säsong, någon säsong där på slutet när du gör redan första dagen började räkna ner till hur många inspelningsdagar det är kvar innan det är klart. Och det kan man ju tänka sig, om man går på bio och redan från början ställer en äggklocka på hur många minuter är kvar tills filmen är slut, då är det inte så många så jävla
liksom, upplevelsen är inte så mycket.
Man kan fortfarande göra ett bra jobb, men, men inte, det, engagemanget i alla fall inte.
Och sen kan det bero på massa faktorer. Det behöver ju liksom inte bara bero så här, nu känner jag att jag behärskar det, nu är det ingen utmaning. Utan det kan också vara att jag håller på med fel sak. Eller det här är inte någonting man står för, eller vad det nu kan
men
vara.
Men jag tror att och det är kanske en av de sakerna som gör att jag är mindre rädd nu, därför att jag ser att jag mår bra av utmaningar. Men jag tar mycket större ekonomiska utmaningar nu än vad jag gjorde tidigare. Skulle jag samla mer pengar på hög. Nu låter jag pengarna jobba. Jag blir nästan nervös när det står mycket pengar på ett konto. Kan jag nästan tycka att det är mer obehagligt att de bara står där och inte gör någonting. Som om nästan ser ut som att det är några tonåringar som bara sitter hemma hos mig och luktar svett. Bara ut och gör någonting, pengar. Här kan ni för fan inte sätta. Ja, vad ska vi göra då? Ja, men då får ni jobba i det bolaget. Eller fan, sätter igång en så här, fondrobot, vad som helst. Men här kan ni inte bara sitta och ugla. Ja, men vi kanske får någon resa. Ja, men hallå. Då får vi skaffa nya då. Alltså, så här, så att jag har en mycket mer så här, vågar fatta beslut och kör så här. Japan, absolut, vi kör. Det dyker upp 100 saker man kan göra så här, liksom, hänga upp och ner i yoga, det är klart jag är med på det. Spelar roll då, liksom så här. Nu ska jag klättra imorgon, trots att jag är höjdrädd liksom så här, för Primus, hänga med honom på någon så här klätterinstruktion och köra så här. Det är klart vi gör det. Fan, för att jag tror att också med åren har jag skapat ett självförtroende i att jag klarar mig trots att jag är rädd. Min mamma har panikångest. Och då tänker jag på att jag tänkt lite på panikångest, att panikångest är ju ångest för att man ska få panik. Alltså man är ju rädd för att man ska bli rädd. Och det tycker jag var en sån här insikt i mitt liv, att så är det ju. Det är inte om man sitter på ett flygplan att man är rädd för att planet ska störta. Man är ju rädd för att man ska bli så rädd för att planet ska störta så att man måste ut eller känner sig att det, så här, jag kommer inte kunna sitta. Det är mer rädslan man är rädd för. Jag tror att jag är lika rädd nu som jag var när jag var 12 år. Det är bara att jag är inte lika rädd.
Du har slutat oroa dig för att du ska bli rädd.
Ja, jag kan väl
kommer
vara rädd
och göra något. När du står och tittar på någonting.
Du vet.
Så gör inget om du hoppar till.
Nej, då gör jag väl det då. Och känner jag mig liksom, kommer en röst i huvudet när det är bara yoga tjejer och gör. Så är det klart att den rösten kommer. Det förstod jag väl redan när jag kom dit, att jag skulle behöva möta någon typ av så här. Nu vart det mycket chakra ord här som inte jag kan. Att det är klart att jag visste att den tanken skulle dyka upp. Men när den kommer det bara, ja men hej, välkommen. Och så blir det i affärer, så blir det i sparande, så blir det med att driva bolag. Att så här, jag vet ju att det inte kommer vara dans på rosa. Jag vet att vi kommer att klatscha ihop i den här styrelsen. Eller jag vet att vi kommer få, det här problemet kommer komma förr eller senare. Det gör det ju alltid. Så att jag tror att ju bekvämare jag blir, ju mer går jag på risk faktiskt. Och om du är som att ju bekvämare du blir, ju mindre går du på risk. Jag vet inte vad man kan dra. Eller vad tänker du när du lyssnar på mig?
När vi satt och snackade här När vi pratade häromdagen, vi sa just ämnet vi skulle prata om, så landade vi ju i det här. Ja, men så här, vad gör man, när man gör saker, och vi pratade om att starta företag och inte. Och rädsla. Och där har jag då svårt för att, som sagt, att jag inte åker alla karusell. Det är ingenting som påverkar mig i vardagen.
Skitsamma.
Det är liksom skitsamma. Mm. Men det jag är rädd för är att man, som sagt, blir... Jag vill inte bli bekväm. Samtidigt som jag måste också få njuta lite av att, vänta nu, idag behöver jag faktiskt inte göra de här sakerna. Idag kan jag bara ägna mig åt mig själv.
Eller, men vad är din största rädsla då, skulle du säga? Du skulle säga en sak. Vad är du mest rädd för?
Ja, jag vet inte om jag har någon direkt sånt som jag är mest rädd för. Utan det jag menar är bara att man vill inte tappa... Ja, men jag är nog rädd för att inte haka på det som händer. Liksom. Att man, för jag behöver inte haka på allt. Jag kände ju så här när jag var...
Men det här är ju jättetydligt.
Ja.
Du är ju rädd för att du ska bli gubbig och mossig. Den återkommer ju hela tiden när du pratar så här. Det var gubbigt sagt, eller inte för att vara gubbig, eller man vill inte bli gubbig.
Nej, men
eller,
det har ju varit en grej som vi pratar om. Vi surrar ju ofta om det i våran, att vi ju är ju egentligen två gubbar på sätt och vis. Ja.
Men jag tror att där har ju du en rädsla för att bli rund i kant, alltså inte längre vara skarp. Min största rädsla är ju att inte få vara med. Det har det varit hela livet. Att hamna utanför, att inte vara omtyckt, att inte bli ignorerad. Jag har inget problem med om folk tycker att jag är en idiot. Värre om de bara säger, Charlie, ingen åsikt. Vi har viktigare saker för mig än att engagera mig.
No.
Är du med?
Ja. Men jag vet inte om det kan bero på att jag är på ett ställe där jag nu inte längre har... Alltså, det är min egen. Om jag skulle vara hobbypsykolog här, så är det väl att jag på många, många år nu är i ett läge där jag inte... måste göra saker för någon annan. Det vill säga att jag behöver inte skjutsa och lämna. Alltså det har blivit väldigt tydligt sen vi flyttade upp till stan, och vi har barnen har blivit så stora nu. Så att man inte behöver. Tidigare har man ju hela tiden varit. Ja, precis. Liksom bolagen fungerar som det ska. Man har hittat egentligen ett väldigt härligt lugn. Trivs väldigt, väldigt bra. Har tid med mig själv och både Malin och jag. Men liksom man har tid för varann på ett sätt. Och då är det, tror jag, också lite typ som man börjar säga, vänta nu, det är väl ingenting jag missar här nu. Alltså, när man har haft ett ganska högt tempo. Och sen nu så, attan vad jag njuter ändå. Att jag bara, nu kan jag slå mig ner och sätta på en serie. Och det är ingen som undrar vad jag ska ha, eller att jag måste göra någonting. Men det tror jag att jag ligger i någon slags våg i att, vänta nu, koppla inte av för mycket. För då kan du bli gubbig. Det är nog rädslan, ja, precis. Som man nu kommer fram till. Eller tappa inte nu greppet här. Du borde faktiskt haka på lite grann mer. Vad händer i världen? Vad sker där? Eller inte vet jag. Saker.
Jag har inte riktigt kommit till den nivån du har kommit med. Vare sig familj eller liksom en del projekt. Sådana saker. Så att jag är helt... inte fyller någon funktion. Liksom så här. Det är klart att du fyller massa funktion, men du fyller ingen kritisk funktion, vare sig i bolagen eller i familjen. Det är som så här, de får skit att funka. Om du skulle dra en månad nu, så skulle du inte komma tillbaka till någon katastrof.
Nej, men precis.
Och det kan jag ju uppleva att jag har levlat mycket med bara de senaste 1,5 åren. Liksom från att vara operativ och vara inblandad i mycket saker, både liksom avgörande för att Brimer ska komma upp, avgörande för att han ska komma hem, avgörande för att det finns mat, men också avgörande för att det bolaget har likviditet, och avgörande för att det bolaget säljer, och avgörande för att det bolaget får in papperna i tid och så vidare, så är jag inte längre speciellt avgörande någonstans. Vilket är fantastiskt på en nivå, och på en annan nivå så lämnar det också mig med lite så här, vad fyller jag för funktion nu då? Och det pratar man ju oftast att när barnen blir stora och flyttar hemifrån, att många skiljer sig eller kommer närmare varandra, eller någonting händer, för man kommer någon sån här, okej, men nu måste jag slipa kniven igen, nu måste jag bestämma mig för, vad är jag till för, vad fan ska jag göra då?
Ja, men lite så, eller hur va? Ja. Det, precis, jag tror att vi börjar närma oss vad det handlar om.
Ja.
Och där tycker jag ju att du, alltså så här, ni har ju också hela tiden gjort saker, för att du har... men du har ju haft dina, ni har flyttat till Skåne, ni har gjort betydligt större projekt hela tiden, eller det har pågått saker med Spanien och sådär. Och där är du extremt öppen, och inte, jag tror att jag är mer hemmakär och mer liksom så än vad du är. Mm. Du är ju så här, jaha, då flyttar vi väl till
just det.
Någonstans då. Mm. Sen fick det vara så ett tag. Och så gör du det.
Mm.
Så där tror jag vi skiljer oss åt lite grann. Att du, där är du liksom coolare i att inte vara så hemma.
Mm.
Jag får ju abstinens som jag inte hamnar i sommarstugan eller vad säger jag, i vårt landställe. Jag måste dit liksom, till skogen.
Mm. Just det.
Och skulle ha betydligt svårare att lämna landet. Jag är mer inrutad i att så här ska det vara och lite bekväm i det.
Ja. Ja, men där har ju du och jag alltid också hittat ett bra liksom, samarbete. Att du har funkat lite mer ankrande och jag har varit lite mer spinnacker. Liksom, att det är fullt ös medvetslös på mig. Ja. Och jag gillar både fullt ös och medvetslös.
Ha.
Jag har några parter som jag jobbar med där vi har blivit så tydliga. Att så här, men jag är sån. Jag gillar fart och jag gillar att göra saker stort. Jag gillar fart och stort, fart och stort. Och sen har jag en partner som har kommit och sagt att jag mår inte så bra av att vara kring. Jag ska inte ha fart, jag behöver inte göra saker för stort. Och då bara konstaterar jag, men då ska vi inte göra de här projekten ihop. För jag, du bryter mot din natur och jag bryter mot min natur. Mm. Liksom. Jag har också varit med coachklienter med någon som var så här. Ja, men jag är på väg tillbaka efter en utmattning och jag behöver en coach som kan hjälpa mig att liksom se vägen framåt men också liksom stödja mig att ta ansvar för att inte ta på mig för mycket och sådana saker. Liksom. Och det är ju väldigt moget och urskilt av den här personen. Alltså, kanonbra, det är inte jag. För jag är fart och stort, fart och stort, fart och stort. Om du inte vill ha fart och inte ha stort, då väl någon annan då. Det är liksom ändå kommit fram till att det är min grej. Jag tycker det är kul och om det är byggt på mina rädslor för att inte få vara med eller inte någon funktion. So be it. Det är en styrka. Jag har en jävla energi framåt. När jag försöker låtsas om någonting annat och inte ta risker eller sitta hemma och knyppla med bostadsrättsföreningen så det tar energi. Det tar energi för mig att inte köra på liksom.
Men en grej som är häftigt tycker jag också att just det här i att man är olika som du säger så här, att jag har nog varit en lite mer ankrande och du har varit spinnaken, för så har det ju varit också, men det är också häftigt när man är, som jag många gånger har tyckt så här att ja, men för fan det här hade varit bättre om jag hade gjort själv eller så där. Och det är någonting som våran relation har gett genom åren, så att jag inser att jag hade ju aldrig gjort de här grejerna, för först hade jag inte poddat bara det, jag hade inte haft någon lyssnare på någon podd, men så här, jag blir ju bättre med dig alltså som ett team, så är det häftigt att man, och det är ju likadant som man vill sträva efter vilken kompanjon man har med sina bolag eller vad man nu hör, men jag inser att jag hade aldrig gjort den här podden lika bra själv.
Mm. Och det bästa är att det är precis likadant för mig. Ja. Och det är ingen så här ödmjukhetsbullshit, utan det är ju så. Jag hade ju inte heller gjort det här.
Och även om vi är olika på mångt och mycket, många fall väldigt olika, många fall lite mindre olika, och ibland, som vi konstaterar nu, ganska lika.
Aha.
Så är det ju fascinerande ändå att man måste inse att, vad fan, det här hade jag inte gjort. Man behöver ta hjälp, liksom. Mm. Eller ha bra kompanjoner, bra kompisar.
Mm.
Och det är samma i mina övriga bolag, så hade de ju aldrig varit där de är om inte jag hade haft de partners som man har.
Mm.
Så det är också så, klassiker. Men bara om vi ska liksom avrunda med rädsla då, vad är du rädd? Nu är du inte rädd för att någon går förbi och säger bö.
Nej, men jag tror så här, jag är rädd för att vara med då. Men man ska avrunda detta, så tänker jag tror att du och jag båda, det som gör att det går bra för oss, trots att vi är rädda för saker, det tror jag är att vi båda har en hög förståelse för att, nu talar jag i båda saker, provar vi om det går, att vi behöver inte ha rätt. Bara för att vi är rädd för någonting betyder inte att det är farligt. Som jag sa någon gång, alltså, om vi skulle åka härifrån, vi skulle ta en taxi till Grönan och köra fritt fall, det skulle vara jävligt läskigt för oss spontant eftersom vi båda är höjdrädda.
Mm.
Men det farliga är ju taxiresan. Ingen jävel har ju dött i fritt fall. Folk dör i taxi hela tiden. Så bara att förstå att bara att jag är rädd för någonting betyder inte att det är farligt. Och bara för att jag är inte rädd för det betyder inte att det inte är farligt. Liksom att sitta med pengarna på sparkontot och förlora 2% på inflationen varje år, det är ju inget man är rädd för. Men det är ju minst lika farligt och kanske farligare än att investera i några startups där jag känner att jag kan vara med och påverka. Och liksom, om jag förlorar pengarna så kommer jag inte behöva flytta från hemmet i alla fall. Så att jag tror att få syn på sin rädsla, nummer ett, bara där är jag rädd för. Så vuxna människor säger inte att man är rädd för någonting, utan man säger att jag är tveksam inför eller det kanske inte är min grej. Eller så. Men man bara känner igen de här vuxenorden som egentligen betyder jag är rädd. Och sen börja inse att jag behöver inte tro på allt jag tänker bara för att jag är rädd för det här Du och jag kör ju ofta så. Då kan du säga, men då ska jag spela djävulens advokat i 2 minuter här. Då. Tänk om det här händer. Ja, men då gör vi så här. Ja, men tänk om de säger så här. Ja, men då gör vi så här. Ja, tänk om det blir så här. Ja, blir så här. Ja, men bra, säger du. Då har vi det. Då kör vi. Liksom. Mm. Att ha det där, det tror jag du är duktig på att kunna urskilja. Vad är den egentliga risken vi tar? Och för de flesta människor så är det ju så att man tar väldigt, väldigt lite risk. Jag hade någon som sa, åh, ska jag säga upp mig från mitt jobb och starta eget? Liksom så här, du vet, det är ändå en väldig risk. Vad är risken?
Mm.
Den här personen är en välutbildad, framgångsrik, duktig. Han skulle kunna få 2 nya jobb imorgon om han ser upp sig från det jobbet han har. Så han har risk, han har pengarna på kontot. Ingen risk överhuvudtaget. Om det går skitdåligt, ja då går han väl tillbaka efter ett år och säger, det flög inte. Ingenting på risk. Kan inte, finns ingen historia som slutar med, och därför är jag uteliggare. Det finns liksom inget sånt scenario. Man är bara rädd för att se ut som en idiot. Och förstår man det, då kan man göra grejer ändå. Då kan man ju åka eller sitta på bänken och säga, jag behöver inte åka alla karuseller bara för att det drar i kycklingtarmen här. Bara, är det för feg för? Bara, ja, jag är för feg för det. Det går bra. Jag håller handväskan och käkar sockervagn. Det är okej för mig. Jag kan vara minst vig på yogapasset. Det spelar ingen roll att det känns fånigt. Jag behöver inte tro på allt jag känner. Liksom. Mm.
Det är kanske är tricket att inte att man ska gå runt och vara rädd och tycka att det är så jävla okej att vara det. Men att man måste kunna sortera ut vilka saker man är rädd för och vad som är klokt att vara rädd för.
Ja. Förstå att man är rädd och sen så göra det som är smart i alla fall. Oavsett om man är rädd.
Ja. Att man måste ju ändå åka bil även om det är farligare än att flyga.
Ja.
Och då får man ta den risken. Vissa risker måste man ta bara.
Ja.
Mm. Ja, det är intressant.
Vad säger Astrid Lindgren? Vissa saker måste man göra. Annars är man ingen människa. Då är man bara en liten lort. Bröderna Lejonhjärta.
Är det så?
Ja.
Det är lite typiskt det att kunna Lejonhjärta mer än de andra filmerna. Det är den film jag kan minst av alla Astrid Lindgren-filmer.
Mm-hmm. Jag kan
nog Pippi
minst, därför att jag aldrig gillat Pippi.
Var det för att du tyckte att Bamse var egentligen var starkare?
Nej, därför att jag tyckte att hon är dryg mot sina så kallade kompisar. Hon beter sig illa och funkar det inte så kastar hon guldpengar på dem så att de blir rika, och går de inte på det då är hon stark som kan bära ut dem därifrån. Jag tycker inte hon är påvisar någon medmänsklighet och spör upp Kling och Klang och håller på och beter sig illa mot socialtjänsten och stackars barn som har förlorat sina papper och håller dem på och driver med och håller på. Alltså, jag har aldrig riktigt fattat. Mm. Jag förstår att det är girl power, att det är coolt att det är en kvinnlig karaktär som får ta plats. Så det är allt för. Men det, jag tycker synd att hon är lite svajnig.
Mm. Jag gillar Emil.
Ja, men det är bara gott i honom. Ja, och sen så blir det lite fel. Liksom. Ja. Men den är lite obehaglig att hans pappa är en sån misshandlande, orättvis jävla gubbe. Men jag håller med dig. Men det är min skitsamma.
Det var inte det vi skulle svöra. Men jag tycker vi får försöka fortsätta identifiera våra rädslor och var de kommer ifrån.
Ja, bara konstatera. Här kom den.
Sen slänga oss ut lite då. Alltså, man kanske ska göra det nu då. Jag ska bara dra några serier till. Sen ska jag ju börja jobba i på skolan.
Eller gör en serie.
Jag tyckte det var ett fint förslag av dig.
Ja, bra. Tack för idag.
Tack för idag. Veckans snabba med Compriser och Kristina.
Ja.
Gud vad spännande. Vad blir det idag?
Spännande.
Vad har du serverat oss?
Ja, idag tänkte jag att vi ska prata om att hur man liksom har råd att åka på semester. Även om man inte har sparat så mycket. Vilket man ju ska göra om man ska åka på semester.
Jo, men det kan väl vara skönt att man ändå då så här. Om man inte har sparat undan tillräckligt men vill snabbt komma iväg då.
Ja, så det viktigaste, absolut viktigaste är att ta inte lån för att åka på semester. Det är inte roligare att betala av efter man har gjort det roliga. Utan har du inte så mycket pengar nu så gör någonting billigare. Eller åk nästa år när du har sparat ihop.
Ingen lån, punkt slut.
Det är dumt.
Aldrig.
Kostar jättemycket och är jättetråkigt.
Mm.
Men hur man kan tjäna lite extra pengar nu då, precis innan semestern, om man inte har så mycket pengar. Man kan ha köpstopp. Det låter ju supertråkigt, men man kan göra det lite till en sport. Man bestämmer sig, vi får bara köpa mat och shampoo om det tar slut. Och så kör hela familjen.
Men behöver shampoo?
Jag har en kompis som gjorde köpstopp i och för sig 1 år, men det var rätt häftigt som en utmaning.
Oj, oj, oj.
Och jädrar vad man sparar in pengar. Alltså, superhäftigt.
Ja, det kan vara bra bara som ett liksom, experiment för att se vad det är man gör. Och sen tycker jag något som funkar väldigt bra, det är så här, ät bara mat hemma. Håll inte på att köpa saker på stan. Käka inte lunch ute. Gå inte ut och äta. Ta inte hämtmat. För om du dels handlar billig mat på billiga affärer och sen så lagar all mat hemma, så kan du spara en hel del. Mm. Några tusen lappar in. Och sen sälj prylar. Vem har inte ett par gamla skidor eller ett par gympadojor på vinden?
Precis.
Exakt så.
Låter den bara gå förbi. Ja, gympadojors referens. Ja.
Nej, och sen när man väl är på resa, så hur ska man få liksom hålla i pengarna? Och vad jag tycker funkar är att man liksom pratar ihop sig med familjen vad man har för förväntningar och hur mycket pengar man har. Att man gör en liten budget. För då blir det lättare när det kommer tillfällen så här, ska vi äta ute ikväll? Nej, vi har inte råd med det, för vi ska gå på Grönan imorgon. Att man liksom kan prioritera tillsammans vad man ska göra med pengarna. Mm. Tycker jag funkar jättebra. Och då blir det blir inte gnälligt. Alla tycker att det är helt okej, för att man har gemensamt kommit överens och man vet hur mycket pengar man har. Så en budget tycker jag är väldigt bra.
Ja, och framförallt när man kanske planerar innan då, tänker jag, när man åker, så vad ska vi prioritera på den här resan? Ska vi gå ut, är det någon särskild gång vi ska göra? Ska vi åka på någon särskild utflykt? Ska vi göra någonting?
Ja.
Hur, så att man är överens, så man inte behöver fundera där.
Nej, och man kan till och med titta på hur mycket pengar i veckan har vi, eller hur mycket pengar har vi per dag, och då blir det lättare.
Att liksom... Man kan ge sig 17 på att har man två barn så kommer de garanterat inte att tycka om samma sak.
Då får de lära sig kompromissa.
Då kan man kompromissa innan man åker. Så
exakt,
har man ett problem
mindre
kämpa
på resan. Bra. Yes.
Och sen så hyr man väl ut bilen och huset medan man är borta?
Givetvis. Ja. Ja, men det är, eller man lånar någon, man är husvakt kanske hos någon. Mm. Det är ju ett billigt sätt att semestra. Man kan ju säga, jag tar hand om blommorna och katten, får jag bo hos dig?
Mm.
Nu är ni
fast på franska.
Ja, exakt. Ännu roligare.
Ja.
Yes.